varmt välkomna till premiäravsnittet av Geekpodden denna höstsäsong. Det kommer bli episkt, och det är så här att det här avsnittet är på något sätt lite historiskt, för att vi har aldrig någonsin haft så många från Geekpodden med samtidigt förut i ett och samma avsnitt. Vi kommer i det här avsnittet gå igenom lite grann om nördiga tips från sommaren och kanske lite vad ni ska se fram emot i höst. Och jag tänker jag börjar med en härlig kamrat till min högra sida. Det är nämligen
Erik Svensson.
Och du är ju den som har fått epitetet dödsexpert i podden. Jag har funderat lite grann på vad kommer det här namnet ifrån? Är det så att du verkligen är fascinerad av döden?
Alltså, från början kommer det ju av att du ville ge ett smeknamn till alla som var med. Och då så typ gav du mig dödsexpert, och sen har jag liksom linat in i det. Men jag vet,
känns det bra?
Alltså, både ja och nej. Sen så varje avsnitt jag är med, så måste jag liksom, så tänker jag så här, men vänta, vad är dödsaspekten? Vad är dödsaspekten, tänker jag hela tiden. Så på sätt och vis så har du fått mig att tänka mer på döden. Och det kanske är positivt, kanske är negativt.
Vi börjar med dig, Erik. Du har haft, hur har din sommar varit, och vad för nördigt har du tagit med dig från den här sommaren?
Det har inte varit mycket död denna sommar. Om jag ska...
Vad skönt ändå, tycker jag.
Ja, om jag ska tänka på temat för min roll här i, så har det inte varit mycket död. Men ja, jag och min sambo har ju projektet att besöka alla städer som har haft stadsprivilegier. Så då har vi bland annat varit...
Varför då?
För att jag ska inte lägga det här enbart på min sambo, men delvis på grund av att vi är extrema historienördar. Så då tänker jag att vi ska besöka alla städer som någonstans har uppfattats som städer av Sverige. Så det är där det börjar på något sätt. Kivik har ju aldrig varit en stad, men det kanske man besöker ändå när man är i närheten. Men grejen är att, ja, det är såklart, Vänersborg, det räknas som en stad.
Härligt, härligt. Vi har ju också med oss Florian, som då räknas som någon form av filmexpert. Men du, vi ska inte börja med att presentera dig, för du har en fråga till Erik om stadsprivilegier.
Ja, typ Erik och Lotta, de åker ju runt och äter när de besöker nya städer. Det är liksom en sån grej de gör. Nej.
Karin heter han.
Jag tänker inte på er två. Jag tänker på Erik Haag och Lotta Lundgren. De åker ju runt och äter för att suga in kulturen.
Men alltså, vi har ju ingen regel kring att vi måste göra någonting extremt specifikt på varje plats.
Så det kan lika gärna bli minigolf.
Ja, alltså så här, om vi ska gå igenom reglerna för...
Klart vi ska gå igenom reglerna, ja, det är ju, okay. Det är tanken liksom.
Vi gör någonting på varje plats. Vi dokumenterar någonting vi har gjort. På vissa ställen så är det väl typ som att, ja, vad kan vi göra här?
Har du någon uppfattning om hur många städer det är i Sverige som har det här, och hur många ni har betat av utav dem?
Ja, det är, vi har betat av strax över 40, och det är ungefär, och jag har kunnat det exakta, men det är under 150. Det är under 150 städer, och sammanlagt så tror jag att det är strax under 140, och vi har gjort typ 40 stycken.
Vilken, avslutningsvis då Erik, vilken stad var det som gav dig mest intryck? Vilken är den bästa staden av de här som du har besökt?
Det här är ju jättesvårt, men alltså det beror på vad man är ute efter. Jag skulle säga typ att en stad som Simrishamn, där det inte finns jättemycket intryck, men det samtidigt ger...
Alltså, Simrishamn.
Ja, absolut. Men det samtidigt ger typ en, du får en Visby-feeling av det. Det är typ så här, det är mycket, alltså det är en småstadskänsla. Det är så här, det är ju en turiststad, men det är inte jättemycket turister där liksom. Det perfekta är ju typ när det är en turiststad som är perfekt med turister, men det är inte många mer där än dig. För då är de bra på att ge service, men de ger dig mer uppmärksamhet.
Det är ju det. För det är bara du där. Jo, det är klart att det är jättebra. Man kan ju såklart ha massa nördiga intressen som inte har med att åka runt i städer att göra. Vi har ju våran filmexpert här, tillsammans med mig får man väl ändå säga. Florian Lindblom och Hara, säg ditt namn. Du är väldigt känd för att prata väldigt fort, men jag vet ju att du är också en livsnjutare av rang. Om du får berätta om någonting nördigt som du har gjort i sommar, vad skulle du lyfta fram då som den främsta grejen du har gjort?
Det är väldigt oklart, men två grejer som jag tycker har varit lite roligt. Jag har varit på två olika konserter med två olika typer av av människor som har besökt de här konserterna. Och jag som gillar att se människor har njutit väldigt mycket av det här. Så man var på AC/DC, va, som är lite gubbrockigt. Det är lite, ja men det är bash, det är svarta kläder, det är lite rock'n'roll. Och så var jag på Drake igår i Stockholm. Och kontrasterna då mellan de här är ju helt vansinniga. För det som är, jag ville egentligen se Drake för att jag gillar låten Stirred from the Bottom. Ja, cool låt så. Men han spelar den i totalt 11 sekunder på playback. Och han sjung bara i ungefär 2 sekunder Stirred from the Bottom. Och så tänker man då på AC/DC, va, där man märker på en sekund att de inte sjunger. För att de gör allting på riktigt. Och det är så intressant att se de här kontrasterna mellan musik och, ja, det andra är också givetvis musik. Men det är intressant att se hur olika artister agerar.
Du är ju också filmexpert här på podden. Och det är ju ett namn som du förtjänat för att du har ett extremt stort filmintresse. Så jag vill ju veta nu, Florian, vilken film i sommar har gjort störst avtryck på dig?
Sjukt nog är det faktiskt en film som jag kanske nämnt den här podden 5000 gånger. Men det är bara för att min fru aldrig har sett filmen. Jag tvingade henne äntligen att se Total Recall från 1990. Och min fascination för hennes betyg var liksom bara en förhoppning och en dröm. Likt hela den här filmen, är det en dröm eller inte? Och min fru gav faktiskt Total Recall en svag 4 av 5. Så det var nog det största ögonblicket. Att se min favoritfilm genom någon annans ögon. Men annars måste jag faktiskt säga att jag var glatt överraskad också av, om man ska ta en ny film då, Happy Gilmore 2. Första timman var genialisk och jag satt och skrattade som ett djur innan det började spåra helt mot slutet där. Men det var ändå, man får komma ihåg att Adam Sandler är en riktigt urusel skådespelare som väljer katastrofala filmer och han har helt slutat bry sig. Men utöver Happy Gilmore så finns ju inte så mycket att hämta av han. Så därför var det jävligt skönt ändå att få se Happy Gilmore 2 och känna att men, lite kul är den här gubben, ta mig fan.
Så det bästa från sommaren är Happy Gilmore 2 och AC/DC egentligen. Kan man sammanfatta det så?
Det låter ju jävligt mörkt när man placerar det så, men också lite fint. Jag hade helt missat låten Dirty Deeds Done Good med AC/DC av någon anledning. Så den låten upptäckte jag live och den var ju jättebra, så jag får ju säga att det var det. I och för sig, jag var med om en sjuk grej. En vecka innan jag gick på semester så fick jag lunginflammation. Det låter säga, va? Det är ingen nörd.
Grattis.
Ja, men det var coolt ändå. Jag har ju sett 35 år för lunginflammation. Jag vaknade bara upp med det. Jag var inte ens förkyld innan. Så 4 veckor av min sommar bara gick till att liksom bli frisk.
Med då så har vi ju också Robert Q. Kustosik, som ändå, du har ändå tagit på dig lite så här smeknamn. För du är inte bara rollspelsfantast, du är också sci-fi-fantast, eller hur?
Ja. Det är ju Red One och det är allt möjligt här nu, Star-Lord och alla de här namnen som jag tror det var jag och Magnus som slog som den här Star-Lord första gången jag skulle vara med på ett avsnitt. Vi skulle gå och se första Guardians-filmen, tror jag. Satt på pubben där och så skulle vi, och så hann jag svara på frågan innan vem jag skulle vara om jag fick ta ett smeknamn, och så Star-Lord, och då blev du riktigt redig förbannad på mig.
Men nu på efterhand känns det helt givet, skulle jag säga.
Du är våran Star-Lord.
Precis.
Och då kommer vi såklart in på sci-fi spåret. Har det liksom smittat av sig på din sommarupplevelse?
Ja, men lite så. Vi har ju, det finns ju liksom en nyhet nu, det är ju att de ska göra Spaceballs 2 nu. Och
Spaceballs, för våra lyssnare, vad är det?
Det är ju alltså en parodi här nu då på Star Wars-filmerna som gjordes av Mel Brooks, som är en betydande komiker i Hollywood. De gjorde en fantastiskt bra film, Spaceballs. Den kan jag rekommendera om ni inte har sett, att gå och se den. Den är rolig som fan. Men man behöver ha lite Star Wars-kunskap och man behöver ha en viss typ av humor. Jag vet inte hur, jag har ju faktiskt inte sett den filmen på jättelänge nu, men så jag vet inte hur den står sig i tiden, om man säger så. Men jag tror att en tvåa kommer. Mel Brooks har alltid levererat, kan man säga.
Jag älskar att de döper om Mel Brooks filmer i Sverige också till Det våras för eller så vidare. Patrik Hjelm är ju våran strategiexpert. Du är också med här ikväll. Kul att ha med dig med.
Ja, och jag högg ju direkt när han började prata om Våras för rymden 2. Mel Brooks för övrigt, som är 99 år i år, fyllde i somras. Still going strong. Och jag kollade faktiskt på första Det våras för rymden bara när de släppte nyheten om tvåan. Och den håller fortfarande oerhört bra i humor, måste jag säga. Det är tidlös humor i den filmen.
Men det jag tänkte komma till då är att i Spaceballs så är ju då, där har man ju bytt ut Millennium Falcon då mot en, nu vet inte jag vad den typen av husbil heter som de har där, det är någon caravan av någon slag då. Vi har ju som familj hemma nu då nördat ner oss ordentligt och gått in i den här prylsporten då som kallas husbilsracet. Så att vi har skaffade husbil i våras och vi har varit ute hela sommaren och kört södra Sverige runt i olika omgångar här. Vi var bland annat i Simrishamn. Jag hoppas inte jag har suttit på något hemskt ställe där vi vet att det finns restavlämningar eller något sånt där. Det har varit en fantastisk sommar. Det kan jag rekommendera för er som vill nörda ner er är att skaffa husbil och gå in i den världen. För där finns det gott att nörda, kan man säga.
Bara ordet husbil får ju mig att tänka på nörderi. Florian, du har en input här.
Ja, men jag älskar Spaceballs och hur man går från den fantastiska husbilen i Spaceballs till en faktiskt riktig familjesemester med husbil är ju rakt av genialiskt. Det måste jag ge dig kul. Men det finns några grejer vi någonstans inte får glömma när det kommer till Spaceballs som ändå är något av det mest genialiska vi har sett. Det är ju framförallt när, ja men som man säger i militäruppdrag eller liknande, nu kammar vi öknen va? Och så kommer man med en stor jävla kam och faktiskt kammar öknen. Och framförallt har vi ytterligare en grej till. Det är ju att ja, men om någonting är jammed, det vill säga they jammed our radar, tänker man fan ur en paj, ja, men då ligger det en jävla massa jordgubbssylt på den här radan. Det är liksom den nivån vi kan förvänta oss. Och Mel Brooks är 99 år gammal, så han har ju legat och väntat på en uppföljare till Spaceball. Så tänk den jävla humorn vi kan förvänta oss. Happy Gilmore 2 kanske inte har en chans.
Troligtvis inte faktiskt. Det här kommer att vara en uppföljare med kvalitet.
Underbart. Grymt att höra att du har haft en bra husvagnsemester och husbils menar jag.
Blanda inte ihop nörderierna här. Jag vill inte vara med de nördarna. Jag vill vara med de nördarna.
Vi har ju fler medlemmar här i podden som vill göra sin röst hörd och som är med ikväll. Och det här är ju en person som egentligen kommer förekomma mer och mer nu framåt hösten. Och det är ju våran James Bond-expert. Du heter?
Magnus Skogsberg.
Men då måste jag fråga, eftersom vi ändå har en James Bond-expert här. Hur ser du på valet av regissör nu? Som de släppte för en månad sedan.
Och för att då, ni som lyssnar och får lite bakgrundsinformation, så har ju då rättigheterna till James Bonds släppts nu. Det är alltså nya producenter. Det gamla gardet som har hållit kvar i de här James Bonds-rättigheterna har ju varit väldigt hårda med det. Nu har man släppt på det. Det är nya producenter, det är ny showrunner och nu har man då släppt en regissör som ska göra nästa. Och det är inte vem som helst, utan vem är det?
Denis Villeneuve.
Våran Dune. Jag älskar ju Dune. Hur är din reaktion på att det är han som ska göra nästa James Bond?
Jag har inga större förväntningar egentligen. Jag tänker bara att så länge det får någon form av igenkänningsfaktor i filmen så man kan smila lite inombords och känna den här Bond-känslan så är jag nöjd. Jag har slutat med det här med att hissa upp mig och få massa förväntningar hur man vill att det ska vara. Utan det blir säkert bra och blir det inte det så blir det inte det. Men fan, ge en chans. Jag säger som andra, ge en chans.
Och det är det som är så rent och fint med Mange, för att Mange är ju ren bondnörd. Jag som är lite mer filmnörd blir ju lite mer kåt när jag hör Denis Villeneuve. I och med att Blade Runner 2049 är något av det bästa som har gjorts. Jag älskar Sicario och jag älskar Dune. Man vet ändå vilka möjligheter som finns. Däremot ska man vara jävligt försiktig för att i grunden är det ju liksom så att han har blivit väldigt besatt av sci-fi, Denis Villeneuve. Och han är väldigt besatt av att göra långsamma vackra scener. Och det är det någonting liksom vi har sett de senaste med Bond-filmerna, det är ju att det är ett sånt jäkla röj. Alltså Daniel Craig-filmerna har ju varit rock'n'roll deluxe. Men å andra sidan så kanske man behöver ha en, precis som många andra Bond, liksom när jag gick från Sean Connery till Roger Moore till Timothy Dalton och så vidare. Det har ju varit på ett speciellt sätt. Alla nya eror behöver en ny typ av touch på sig.
En egen identitet helt enkelt. Man kanske får en långsammare Bond med andra ord.
Ja, jag Peter Tiger, tror tyvärr inte att Bond kommer att landa fint i hans händer där. Är det actionfilmer så ska det ju liksom vara explosioner, rök, glas, action och inte det här långsamma som han tyvärr har förstört Dune med då, va? Men det är min personliga uppfattning.
Här kan vi ha ett avsnitt om Dune, det hör jag mellan Florian och Peter Tiger.
Men, och mig, för jag älskar Dune.
Men det jag tänkte säga, det som är intressant med Bondvalet, nu är vi ett Bondavsnitt helt plötsligt, men det är ju att det är nästan första gången som de väljer en etablerad regissör. Alltså en regissör som redan har en historik innan han börjar med Bond. Innan så har de ju oftast valt liksom halvokända regissörer som har fått skapa sin Bond. Nu väljer de någon som de bevisligen har sett en historik från och någonstans vet vad den vill göra. Mm. Och det är inte så att Villeneuve kommer att byta stil helt plötsligt. På något sätt har de ju
från alltså sin show, stil i egen exakt, stil, ja.
Precis. Så någonstans har ju showrunnersna sett att ja, men det är den här typen av Bond vi vill göra och han kan tillfredsställa det.
Däremot så är ju den stilen inte någonting som jag förknippar med Bondfilmer med liksom stuntscen, action och hela den, tyvärr.
Men det kanske är bra. Kanske är bra att få någonting annat.
Ja, fast jag tycker ju nu snörar vi in på fel grej här. Det är ju inte regissören som är intressant. Intressant är ju vem som blir den nya Bond. Det är ju det vi ska prata om. För de har ju alltid bytt regissörer. Men det är ju inte det som lyfter Bondfilmen. Det är ju vem som spelar huvudkaraktären. Och där vet jag inte vad det senaste är nu egentligen.
Tom Holland.
Ja, jag vet. Det senaste jag hörde nu var ju till och med att Pierce Brosnan hade ju öppnat för att göra någon... Jag vet inte om de ska göra någon remake på någon gammal film samtidigt eller någonting. Men han var ju öppen för att göra någon comeback in i liksom Bond-universet nu då.
Vad hade du tyckt då som älskar Bond om Pierce Brosnan kom tillbaka? Och vem hade du velat se som den nya Bond om du bara får namedroppa vem som helst?
Ja, men Tom Holland, jag vet när han kom på tal först så tyckte jag det var lätt som ett helt utmärkt val. Mm. Nej, nu är det ju länge sedan, nu vet vi inte om han är, men han var ju på tal för länge sedan, vet jag. Då tyckte jag att ja, men det blir säkert jättebra. Sen om Pierce Brosnan får en roll, vad det nu är för sorts roll och vad de väljer för inramning i hans medverkan, det kan ju bli jävligt intressant. Det är precis som det hade varit intressant, jag tror det var Skyfall, när rollen som den här vaktmästaren, jag kommer inte ihåg vad han hette, vaktmästaren, när de kommer till hans gamla barndomshem, den skäggige mannen. Sean Connery blev ju faktiskt tillfrågad att göra en cameo-roll som den vaktmästaren. Så att hoppas att de gör någon smart grej av Pierce Brosnans medverkan.
Ja, men det gör man. Men också det att man inte tappar vad Bond är. Alltså, det som alltid varit liksom Bonds kännetecken och det som gör att alla vi bondnördar älskar Bond, det är ju drömmen om att resa mycket, träffa vackra kvinnor, rädda världen, nya gadgets. Hela Bond-grejen är ju liksom en idé om någonting vi alla män har drömt om att vara. Och behåll det bara, tappa inte den känslan.
Nej, men så är det ju. Och någonstans är det ju, det som jag har hört också, det är ju att till Bond, så i och med att vi pratar kanske 2027, att den här filmen kommer släppas och produceras, och att de vill ju någonstans ha en restart, så de vill ju ha någon som är i 30-årsåldern 2027. Och som är en Idris Elba till exempel, som var hypad och på gång, han är för gammal för att göra det nu. Och då blir det intressant, för det kan ju vara någon som vi ser i en ny tv-serie eller film idag. Det är den som får göra Bond om 2 år. Och den tankevurpan är ganska intressant. För helt plötsligt så blir det liksom att oj, vad finns det för brittiska skådespelare? För det ska vara en britt. Det måste vara en britt. Det kan vi väl enas om att det måste vara. Någon som kan prata brittiska engelska i varje fall.
George Lazenby från Australien löste det. Ja, men jag tycker han löste det. Han var ju enastående.
Australien är ju en brittisk koloni, va?
Ja, men du. Och då ska jag säga att Skottland också är det. Men William Wallace säger annorlunda. Men Sean Connery var ju ändå den första Bond. Och han är ju ändå skotte liksom. Men innan vi lämnar det här så måste vi bara konstatera en jävligt viktig grej när det kommer till James Bond, och det är ju att vi måste bevara James Bond som James Bond alltid varit. Alltså man får inte tappa det till någonting.
Men det är ju också någonting som jag tycker är intressant. Nu blir det ett James Bond-avsnitt och vi ska avsluta James Bond alldeles strax. Men just det här att man faktiskt gör James Bond till något nytt. Det har ju varit varje ny James Bonds styrka. Att det inte bara är vad det alltid har varit. Vi ska inte bara repetera, vi ska göra någonting nytt. Och det var ju det Daniel Craig gjorde också. Det var därför den blev så bra. Så jag håller inte riktigt med dig om du inte kan få en jättebra förklaring nu.
Ja, jag är med dig på många punkter, men de gjorde en grej i förra filmen som man aldrig någonsin gjort. Man dödade James Bond. Och det fuckar upp hela rytmen, för James Bond har aldrig någonsin dött. Hans fru har dött, absolut, i hennes majs, men James Bond har aldrig dött. Därför finns det, jag säger inte att det kommer ske, men det finns en hel del människor som förväntar sig att den första scenen i den nya Bond-filmen är när vi ser den nya Bond-skådisen simma upp till någon jävla livbåt, till någon jävla ö, och vi vet att James Bond dog absolut inte i förra filmen.
Jag tycker det var bland det bästa av allt i förra James Bond. Att man gjorde något så oväntat. Vi ska lämna James Bond. Du har sista ordet, Tiger.
Ja, om James Bond då, innan vi lämnar tillbaka till Skogsberg. Vi har inte sett James Bonds döda kropp, va? Han åkte antagligen ner i katakomberna illsnabbt och överlevde. Men däremot så gick ju den här filmen bra eftersom på bio spelade in en massa pengar just på grund av den bassen då, att han dör. Så det var därför som folk såg den.
Skogsberg, våran James Bond-fantast, du har fortfarande berättat, vad är det nördigaste, härligaste du har gjort i sommar?
Jag har återupptäckt skräckfilmerna och jag har varit på bio i augusti 2 gånger och sett 2 skräckfilmer och det är hur länge sedan som helst. Jag har liksom kommit ifrån det här med skräckfilmer för jag tycker det görs så dåliga skräckfilmer. En på 15 som kanske är okej. Men nu har jag faktiskt återupptäckt det och jag har sett 2 stycken i augusti. Det var Weapons som var svinbra, annorlunda och helt... Den följde med mig hem nästan. Och så har jag sett nyinspelningen på, eller, ja, det är väl en sorts nyinspelning och uppföljare på I Know What You Did Last Summer. Det är bara för att jag tyckte den var bra när man såg den på 90-talet. Så det är väl lite nördigt.
Ja, men I Know What You Did Last Summer, det är nostalgi och det är inte så mycket annat. Det är liksom, det är slasher och det är liksom tonårsskräck sådär. Däremot Weapons, för er som inte vet då, så är det en skräckfilm som kom i sommar från ingenstans egentligen, med jättemånga bra skådespelare. Josh Brolin är med bland annat. Och den har alltså tjänat in över 50 miljarder dollar på gått upp på topplistorna och den har många intressanta grepp. Den ska tydligen vara väldigt nyskapande, för det handlar om ett gäng barn i en klass som helt plötsligt bara försvinner och så får man följa liksom deras mysteriet kring detta och den berättas inte i kronologisk ordning utan berättas från många olika perspektiv. Vad var det du tyckte var så himla bra med filmen?
Framförallt var den här karaktärstudierna när man presenterade varje karaktär var för sig. Lite som Tarantino, inte som att det är en Tarantino-film, men man får följa en karaktärens namn och så följer hans story och så hur de binder sig samman. För sen var det ju det var ett nytt tag på skräckfilmer samtidigt som de innehöll klassiska grepp. Men det var karaktärer och antagonisten, jag ska inte säga någonting, inga spoilers här, men det var en väldigt, väldigt skrämmande film. Så jag sa att jag tog med mig den hem och det betyder att den sitter kvar. Liksom, det är inte någon teenage/skräckis, utan det var någonting som satte sig kvar. Så jag uppmanar alla som tvekar om de ska gå och se en skräckfilm, ta Weapons, för det är en bioupplevelse.
Ja, det här är ju 2 filmer jag verkligen vill se och jag har varit taggad på bägge 2 jättemycket. Och Weapons, det är inget snack, den ska ses. Men jag tycker att du gör det lite för lätt för dig, Fredrik. Vi kan inte bara schaffla bort, jag vet vad du gjorde förra sommaren. Då har jag precis sett den från 90-talet och uppföljaren. Jag vet fortfarande vad du gjorde förra sommaren. Så jag är lite där i Magnus båt att det här är ju heliga 90-talsfilmer som Scream har gjort fantastiska parodier av. Så jag vill ändå veta, Magnus, hur var jag vet vad du gjorde förra sommaren remaken?
Jämfört med den gamla också då, kan man säga.
Den var... 3+, väl godkänt, vad säger jag. Man hade inte så jättemycket förväntningar. Ofta kan det kan bli fall, det kan bli jättebra, men det var faktiskt en hedersfylld blinkning till den gamla filmen, samtidigt någon form av ny take. Sen så är det kanske inte världens bästa film, men den innehöll mycket av det som man hoppades på en uppföljare efter när det gått så lång tid. Så det var en värd att se och det var helt enkelt. Ja, de gjorde ett hedersfullt uppdrag.
Själv har jag faktiskt sett Final Destination. För de kom ju med en ny film. Och Final Destination handlar om att gäng människor på något sätt lurar döden från en katastrof. Men döden tycker att de borde ha dött i den katastrofen. Och så söker de upp dem efteråt. Så det kommer en ny version nu som sexan eller tror jag det är. Har du sett den, Patrik?
Nej, men jag vill egentligen bara på skräcktemat. Jag hatar skräckfilmer. Det är det värsta jag vet. Men jag och frugan började kolla på en serie på Netflix. The Haunting of House Bly, eller The Bly House eller någonting sånt.
Bly Manor,
precis. Den är briljant. Alltså hur de berättar den med tidshopp och man vet inte riktigt, är personen psykiskt sjuk som gör det? Är alla döda och de bara vistas? Alltså man hela tiden så får man de här känslorna. Och det är oerhört få rena skräckscener eller skräckhändelser, utan allting bara pågår och spänningen bara ligger där, vilket gör att du sitter hela tiden. Jag har suttit, nu är det ju podd så man ser ju inte, men jag sitter med liksom handen framför ansiktet och tittar ut genom mellan fingrarna och tänker att nu kommer det händer inget, alltså, utan den här spänningen bara ligger där och bara maler och du inte riktigt vet vad som kommer att ske.
Vi pratar just The Haunting of the Blind Manor. Det är ju egentligen uppföljare, eller nummer 2 efter The Haunting of the Hill House. Samma regissör, samma showrunner. Alltid det här finns på Netflix. Sen gjorde han ju Blind Manor efter det. Och det som jag tycker är så intressant i de här skräckfilmerna är att de satsar väldigt mycket på att bygga upp karaktärer. Att det finns en story runt omkring. Så du bryr dig så himla mycket om de karaktärerna som finns. Följdes upp av Midnight Mass till exempel. Och jag tror att det är 4 olika serier som han har gjort som ligger på Netflix. Gillar man skräck ska man verkligen kolla upp dem.
Precis, och det som är grejen här tycker jag, nu har inte jag sett de andra, men det är just det där att varje karaktär får i princip ett avsnitt där du följer karaktären, och du vet, även efter det avsnittet så vet du fortfarande inte, du har inte all fakta kring den karaktären, men det har byggt upp för nästa steg då i berättelsen. Och det börjar liksom som en klassisk skräckis med en kvinna som blir anställd som en guvernant till föräldralösa barn på ett manor mitt ute i ingenstans i Storbritannien, i England. Och de här barnen är jättekonstiga, jättemystiska, och så finns det ett dockhus med dockor, och blandar du ihop dockor och barn i en skräckis så är det ju läskigt bara genom att säga det. Så det är så sjukt snyggt gjort. Så det är bara sånt där tips jag vill kasta in.
En jämförelse blir ju då Weapons, jag såg också den på bio. Det mest som jag tar med mig därifrån, det är ju de här jumpscaresen. För oftast så brukar, tycker jag, att de... jag brukar inte hoppa till så mycket av dem som under Weapons, där jag verkligen kände liksom hur håret ställde sig på ut med armar och rygg och sånt där. Så det är verkligen ett tips, och se de här på bio, för då blir det också att skräcken, det smittar varandra där, att man blir rädd. Man kan ta på spänningen liksom.
Jag ska egentligen avsluta kanske, men apropå det du säger, se den på bio. Jag fick höra nu av i en annan podd att när recensenter kollar på film, det här visste jag inte, men när de kollar på film så ser de ju en special screening med bara recensenter i publiken. De ser ju inte den tillsammans med vanliga människor. I den här diskussionen så handlar det om Nakna pistolen 2. Eller nej.
Den nya Nakna pistolen som går på bio just nu med Liam Neeson. Ja.
Nakna pistolen 4 blir det ju. Och de kommenterade just det, att det sitter ett gäng recensenter. Ingen vill skratta, ingen vill liksom sticka ut i mängden. Hade de sett det bland vanligt folk så hade recensionerna blivit annorlunda. Och jag tror att det är lite samma sak, kan jag tänka mig, med skräckfilmer. Att när de sitter i sin recensionssoffa där, eller i sin biosalong med bara recensenter, det är ju ingen som vill synas eller liksom sticka ut.
Det blir så mycket prestige, tänker jag.
Exakt så. Och istället gå och sätta dig i bion där andra skrattar samtidigt som du vill skratta. Ja, då skrattar
det
ju.
Smittar ju. Skratt smittar ju, skräck. Alltså känslor smittar ju så. Det är mycket bra tanke där.
Skräcksemester helt enkelt. Och jag var inne på Final Destination här. Jag såg den nya filmen. Och jag har ju inte varit något jättefan av de gamla. Men jag tycker ändå den nya hade framförallt ur ett grafiskt perspektiv. Och då menar jag inte de brutala dödsscenerna. Utan det var första scenen handlar ju om en byggnad på 70-talet. Där man har liksom verkligen fångat känslan av 70-talet. Snyggt filmad. Och just det här. Man vet att det är en skräckfilm. Och de spelar på det. Det är väldigt mycket meta i det. Och jag älskar meta. Och det, men det kan vara lite skylt där det står liksom, åk inte så här många i hissen. Max 8 personer. De går in 9 personer i hissen. Och man sitter där och bara shit. De är 9 personer i hissen. Och sen går hissen. Vad kommer hända? Och så går hissfärden går helt bra. Liksom. Bling! Alla går ut. Och man bara, och så kommer nästa grej. Liksom. Ja, men lutar inte för mycket utöver riktigt här. Alltså, och de bygger upp det så jävla snyggt. Och fan är det snyggt. Den senaste helt klart en trea. Grymt, det låter som att det är bra skräcksommar i alla fall.
Ja, väldigt, väldigt. Och jag är glad att jag har återupptäckt skräcken också. För det gör sig faktiskt en hel del bra skräckfilmer nu. Jag tycker det.
Får jag ställa en snabb fråga till dig?
Ja, gör det.
Du har ju en Oasis-tisha. Ja. Är det så sjukt att du har varit och sett dem live nu eller?
Nej, jag har inte det. Jag har inte sett dem live. Men de har ju, jag vet inte om det är klart för en Europa-turné. De har ju kört, de ska ju turnera i, alltså, hela världen utom Europa. Var mig ambulans, alltså jag vet inte om de har kört och släppt några biljetter för Europa. Kanske i höst, men setlisten är ju helt gudabenådad. Det låter bra, jag har sett hur mycket klipp som helst. Jag såg när de körde premiärgiget i Cardiff, öppna med Hello. Alltså den setlisten för oss fans, det är wow.
Men det är också jävligt sexigt när de kör collaget med Fucking In The Bushes. Ja, ja. Det är ju fan alltså. Men då vet vi en sak, och det är att vi drar på Oasis när de kommer till Sverige.
Vi hugger biljetter med.
Ja, det gör vi.
Då är det ju så här också, vi har ju också med vår strategiexpert här, Patrik Hjelm. Du har ju redan gjort din röst hörd här. Vad tar du med dig från sommaren utifrån ett popkulturellt perspektiv?
Nej, men jag tänkte ge ett litet kult tips faktiskt. För det var för, kan det vara en månad sedan ungefär, så jag och några till från podden, Andreas, Emil och Magnus, spelade Firefly The Game, alltså brädspelet Firefly. Ett fantastiskt bra brädspel, jättekul brädspel, men det gjorde ju också att jag började kolla på Firefly TV-serien, Joss Whedons fantastiska kreation, och börjar kolla på den igen och inser liksom mer, jag blir bara argare och argare för att den blev avslutad så tidigt. För att nu när man kollar på den igen, nu kollar jag dessutom så här, men jag tänker jag ska vara lite kritisk i hur jag kollar på serien, för innan jag sett den så har det bara varit i sån här nostalgiskimmer av att det är så coolt allting, och nu börjar jag kolla på den igen och börjar bli och kolla lite kritiskt och så bara, fan, det här är ju bra på riktigt. Alltså det är bra manus, det är bra skådespel, det är bra stories i varje avsnitt. Du bryr dig om karaktärerna, du är investerad i hur det går för Serenity och Mal och gänget liksom.
Jag känner att just den serien Firefly var lite före sin tid. Jag vet att, jag tror det var Fox, får rätta mig om jag har fel här, men som lade ner den serien eftersom de tyckte inte det matchade deras profil och så vidare. Hade den gjorts idag, eller i alla fall några år senare, så hade det blivit en jättesuccé. Och många av de här skådespelarna har ju verkligen gått vidare och fått en superkarriär efteråt. Och det är ju för oss då som är inne i sci-fi, så är det här en kultserie verkligen.
Ja, men den är det. Och grejen är så här att när man kollar på den igen och så ser man de här avsnitten. Nu kollade jag precis på avsnittet som alla då nördar kommer att känna igen. När det blir en explosion i motorn och allt syre dras ut. Och första scenen, första bilden är när Mal faller ner på gallret liksom, och det droppar blod och han börjar få syner tillbaka från när de köpte skeppet. Alltså det är så jävla snyggt. Alltså hela historieberättandet i det avsnittet är det är liksom toppklass. Och hur de väver ihop historia med nutid och med liksom det som händer. Det är så professionellt gjort. Sen är det klart att effekter och sånt har daterats på, i vissa fall, men det som jag älskar absolut mest med det, och det är ganska tydligt i just det avsnittet, för att släcka elden så öppnar de ju fraktluckan ut i rymden, vilket innebär liksom att det finns inget syre så elden kan inte överleva, och då åker elden ut genom den och det är helt tyst inne i skeppet. Innan de öppnar så brakar liksom elden, det är liksom ljud överallt, men i rymden finns det inget ljud, det är vakuum. Sen när vi öppnar den där luckan och elden åker ut ur skeppet så är det helt tyst. Och det är så jävla snyggt. Och ju mer jag ser det där och de här avsnitten och karaktärerna och hur den är byggd och kombinationen av västern och rymd och kinesiska som är inkastat i alltihopa, eller mandarin då heter ju liksom språket. Alltså allt det där, det är så jävla snyggt gjort. Och det är liksom en rekommendation, bara kolla på den serien, finns på Disney Plus. Kolla på den serien idag, så kommer du känna att ja, men fan, den här skulle kunna vara släppt 2015, 2020 liksom.
Och jag vet ju också då, på tal om Firefly, så spelade ju du, Magnus och Emil, så körde ju brädspelet. Och det kom också för några år sedan. Hur håller det sig?
För det första så måste jag tillägga nu, jag som glider in nu, jag satt ju inte här i vår lilla diskussionsgrupp förrän jag hörde Patricks kärlekstal till Firefly. Och det som Patrick säger, det är det jag hör i mitt huvud jämt när jag tänker på Firefly. Så jag tycker det är så sjukt vackert att höra. Jag är precis på samma nivå. Jag tycker att det är en av världens absolut bästa tv-serier. Och det är kriminellt mot populärkulturen och film och tv-serier att de la ner den. Det är, jag måste bara fylla på, för du har sagt så mycket. Men karaktärerna, karaktärsutvecklingen och dialogen i den här serien, det är så bra så att det vattnar i ögonen på en. Och till spelet då, så här, ja, vi satt och spelade brädspelet, det finns ju flera, detta var det första som kom, och det som är så jävla sjukt är att det här är mitt spel från början. Jag köpte det, Patrik köpte det av mig, jag sålde det för att jag aldrig fick tid att och spelade med folk. Jag vet att jag satt någon kväll och så började jag sätta upp så här, vi satt på en fest tror jag, och så började jag lägga upp grejer, bara läsa det. Det här är nog inget konstigt. Jag satt där bara, fan vi skiter i det här går inte, det är så jävla mycket att läsa igenom, så vi skiter i det. Sen låg det där flera år, så jag bara, Patrik, vill du ha det? Ja, okej då. Sålde det. Och sen nu då, Patrik hör av sig, ska vi spela spelet? Jajamän, jag läser på. Och när jag läser reglerna och jag läser färdigt alla regler så märker jag att, fy fan vilket bra spel det här verkar vara. Det här kommer vara helt episkt. Och så spelar vi spelet. Och man väljer ju sin karaktär, man väljer sin lilla skepp. Och jag valde Mal, jag var aslycklig för det. Jag fick Serenity, jättelycklig för det.
Det är skeppet som är Serenity.
Precis. Och Emil som är med då, man kan ju då få med sig olika crew från olika planeter. Emil fick ju då med sig typ Inara och vad heter en av Tamsyskarna, hon tjejen där. Nu glömt av henne i farten. Och jag var så besviken över det. Och så vet jag att Jane, han satte någon i något jävla fängelse, så det sker som min plan också på att samla ihop det original. Som man inte behöver göra i spelet, det har ingenting med det att göra, men för min känsla kändes det rätt att samla ihop dem. Men sen kom det ett tillfälle när jag stötte på Emils skepp och snodde det här gänget. Och jag var så lycklig. Jag förlorade matchen. Jag tror jag kom... Jag kom tvåa. Och var väldigt nära faktiskt. Jag var kanske en omgång från att vinna. Men skitsam. Jag fick Inara och syskonen till slut. Så att jag var så jävla gött.
Alltså det här är så nördigt. Jag älskar det. Jag älskar det.
Och ska man se det rent speltekniskt i spelet. Så i grunden så är det ett ganska enkelt pick-up and delivery-spel. Det är som taglinen till serien är liksom. Find a crew, find a job, keep flying. Det är liksom grunden. Och det är liksom ett pick-up and delivery. Du tar ett jobb från någon av alla de här karaktärerna som är med i tv-serien och så ska du utföra det jobbet för att tjäna pengar och så vidare. Men det som spelet gör är att det är liksom inte så enkelt som att bara transportera sig från en punkt till en annan. För det händer ju saker på vägen och du påverkas på vägen och du kanske är beroende på... Det finns... Jag tror att jag har troligtvis 15 olika story cards som det heter. Som alltså beror, de bestämmer vad du ska utföra för att vinna spelet. Och det finns alltså det är mängder med olika varianter på det där. Och så det finns en jätteomspelbarhet. Det är snyggt, det är stort. Och det händer saker hela tiden och de där jävla Reavers kommer hela tiden och du har Alliance och du har liksom hela den biten i spelet.
Och sen ska vi vara helt ärliga, så älskar man redan universumet så sitter man ju bara med stort jävla leende hela tiden.
Jag älskar att din sommar var Firefly, att det är det du tar med dig, en gammal kultserie från 2000-talet som nu finns på Disney Plus, och det är våra strategiexpert som tar med sig det här. Det är underbart.
Magiskt. En annan grej som jag måste flika in här, och det är någonting helt annat, Fredrik, och det är faktiskt en sorts bygge. Vi hade ett specialavsnitt för ett tag också som handlade om Lego, och sen är vi flera här som faktiskt köper Lego. Jag kanske försöker komma in på det, jag älskar det, men det har alltid blivit så här. Jag har skylt på att ja, men jag köper det till min son då, så blir det bra. Och där har jag köpt både så här Bumblebee, den har fått, den har inte byggt ihop än, men den ligger där. Optimus Prime köpte den när han var 2 år. Fattar att okej, det här är lite tidigt, så den står fortfarande inslagen i källaren. Han är 6 nu och jag säger fortfarande, det är inte riktigt time än, men jag har den. Och så har vi köpt sig lite mindre set, men nu ska ni få höra, i sommar. Jag har aldrig köpt något riktigt sätt till mig i hela mitt liv, förutom de man fick när man var liten. Jag har bara gått igenom honom. Nyligen, för en vecka sedan, så satt jag i soffan och bara, nej, nu får det vara nog. Och så beställde jag. Jag har alltid haft en dröm om att ha ensam hemmahuset. Och då blir det så här, hur ska jag motivera det till mig själv? Jo! Julpynt tar man fram varje år. Då bygger man ensam hemmahuset varje år och så packar man ner det, sen varje år sätter man sig igen och så gör man en grej utav det, vilket kändes jävligt sexigt så. Och så tänkte jag, men det kan jag inte stoppa där. Jag måste ju även då höra av mig till USA, där de säljer de här specialdesignade ljussätten som ni kan pynta huset med, så att det har exakt samma julbelysning under, så att det kan stå liksom och vara verkligen en prynad. Stoppar det där, Fredrik? Undrar du?
Ja, det är underbart.
Nej, bara... det undrar du, men det stoppar inte där. Dessutom så ingår musiken. Du kan starta musiken ifrån spelet också, så den kan stå där och pyssla. Och det är helt magiskt. Så den står hemma hos mig och väntar. Och nu undrar du, är det slut där? Nej, det är det inte. Jag köpte även Nightmare Before Christmas hela setet för att ha det. Och så undrar du, ja, du borde ju köpa ljusgrejen till det. Ja, det gjorde jag också. Så paketet från USA med specialdesignade ljuset till Nightmare Before Christmas, den finns också hemma. Så nu har jag ensam hemma och Nightmare Before Christmas är 9 miljarder bitar som ska byggas ihop.
Och tullen på det är dyrare än vad setten är.
Jag betalar noll i tull faktiskt den här gången. Jag vet inte hur det hände. För jag kan säga så här, ljusbitgrejerna, det kostade 1600. Så, nu pratar vi aldrig mer om det.
Jag undrar hur din sambos ansiktsuttryck var när du beställde det här.
Jag har inte berättat. Ja, de dök upp och sen sa ingen mer.
Det är som man gör med Lego, att man köper grejerna, sen gömmer man det i källaren och sen pratar vi aldrig mer om det.
För Andreas är ju svensk mästare på att köpa grejer och lägga i källaren. Vad har du i källaren egentligen?
Det pratar vi inte om som...
Ja, men det är underbart. Bara, ni som undrar vem det var som dök upp det är Magnus som är då en av grundarna till Geekpodden och vår liksom alltid allo-expert. Men så hörde vi också precis här på slutet en av våra gaming-experter, Andreas. Och det är klart att vi är nyfikna på Pettersson, Andreas Pettersson. Vad är det ifrån den här sommaren som du har tagit med dig som en tips eller ett minne eller det finaste liksom?
I den här värmen som har varit så har jag självklart bara suttit in och spelat Yakuza. Det är liksom, det är givet.
Yakuza?
Yakuza, det som jag pratade om i säsongsavslutningen.
Ja, och då pratar vi i speltermer så är det alltså ett rollspel slash äventyrsspel i japansk maffiamiljö.
Ja, bland annat. Och sen är det 100 grejer till i samma spel och de är oftast jättelånga och tar jättelång tid. Men annars vill jag också säga att det har varit en väldigt kul konsertsommar liksom, med olika saker. Jag säger precis som Florian att gå på ACDC med alla gubbar eller generationer som det faktiskt är numera. Alla, jag tror det är från 10-12 år upp till 70-åriga gubbar som går på detta. Några tjejer också, men mest gubbar. Underbart.
Och även
då Trollhättan levererar och tar hit lite sköna artister som Daniel Adams Ray som gjorde en riktigt vass spelning med N3s symfoniorkester. Mm.
Vilken var den bästa låten slash konserten du var på i sommar som du kan så här rekommendera folk till att fan, ska du gå på en grej, gå på den här.
Daniel Adams Ray, det är något speciellt. Han har hittat någonting nu. Tyvärr fick ju inte bandet lika stort utrymme som när han spelade med en symfoniorkester som han spelar vanligt live då. Men hans band som han har hittat nu är sånt sjukt svängig så att det är galet. Har du möjlighet att se det. Helt fantastiskt.
Underbart. Och det är kul också att vi har de här svenska artisterna som gör det. Du gamar ju en hel del. Och för er då som sitter där hemma och känner så här, jag vill ha ett nytt spel och spela PlayStation, PC, whatever. Vilket spel är läge att plocka fram nu? För du kan inte lura mig att säga att du inte har gamat i sommar.
Det är klart jag har. Ja. Men det jag faktiskt vill rekommendera är väl det vi pratade om lite innan också. Death Stranding är ju så sjukt spänd på att börja spela. Och det släpptes ju bara i juli. Och det är fortfarande ett av de här som är hyllat, stort och helt galet.
Vad går det ut på? Vad gör man? Vad är det spel?
Egentligen måste jag förklara det så låter det helt idiotiskt. Man är en glorifierad budkille som levererar paket till olika ställen. Det låter helt idiotiskt. Men det finns en skön story att världen har förlorat kontakter med varandra. Så man bygger upp nya kontakter i världen. Att man skapar olika strands som det heter. Att världen ska kopplas ihop igen. Och det är fortfarande extremt pepp på att spela. Har tyvärr inte kommit dit än. Men det är snart. Snart dags.
Det är verkligen ett spel som man ser fram emot och som har fått extremt mycket bra uppmärksamhet. Magnus, du och jag var ju en gång för 2013, fick idén, nu startar vi Geekpodden. Vi vill prata nördkultur och vi kände att vi pratade ju det hela tiden. Varför inte bara ta fram en mikrofon och spela in det? Nu står vi här. X antal år senare, nästan 15 år senare. Och vi kickar igång en ny säsong. Och 12 år senare, ja whatever. Vi kickar igång en ny säsong nu. Och då inleder vi med, och vad är i sommar är det du har tagit med dig?
Vad jag tar med, för först måste jag bara säga att det är som är så jävla magiskt, 12 år och när vi samlas här idag, det är sjukt, vi är så många här idag och det är så fantastiska människor som bidrar så grymt till podden med sån jävla passion så att man blir tårögd, det är helt magiskt och det här driver vi fortfarande tillsammans och bara på passion och kärlek, så det är grymt. I sommar tar jag faktiskt med mig animerat, Fredrik, och det vet jag att vi gör bägge två. Det är nämligen så att båda vi har tittat på Netflix och det har gjort ett jävla avtryck på mig. Det är den animerade barnfilmen, det är en animerad film som heter K-pop. Demon Hunter, som handlar om ett tre stycken tjejer som är utvalda demonjägare, men de är samtidigt stora jävla artister som skriver låtar och uppträder i Japan. Och helt plötsligt dyker upp ett killband från ingenstans som visar sig vara demoner som vill in på marknaden och ta över. Och då blir det lite fight. Och det som är så sjukt här är att jag hade inget intresse av detta. Jag tyckte bara fan autotunad jävla pop. Men så satt min son och tittade på detta och jag satt och jobbade bredvid och tittade åt sidan då och då för att okej, det ser intressant ut. Mer och mer, ju filmen gick, så satt jag till slut och tittade på hela filmen och slutet, och jävla bra musik. Men för det första, musiken är bra. Den är för en generation som är nu, men det är också otroligt välskriven popmusik. Låten Golden kan jag säga, det kommer bli år, det är årets största hit. De har slått alla jävla rekord. Sen är det så här, det är inte bara det, utan de har en story som är intressant. Den är ganska enkel, men den är intressant. De blandar kärlek, de blandar humor, de blandar action. De har coola tjejer i huvudrollerna som sitter och skriver musik och grejer. Jag älskar ju bara det musikskaparna som de sitter med. Sen har du Miyazaki-delen i det hela. Så weird jävla shit som händer runt om också, som känns Miyazaki. Och den här filmen, jag helt ärligt, jag skrattar, jag njuter av musiken stundtals, och det finns liten tårkänsla, för det är jävligt bra framfört, det är bra presenterat och låtarna är skrivna, de passar verkligen. Lyssnar du på dem separat så är det bra låtar, men nu hör de i filmen, så jävla bra placerat. Så det här kommer ju bli, det är redan stort, de, det är det mest tittade på Netflix, näst mest tittade på Netflix genom alla tider. De ligger 1, 2, 3, 4, 5 på Spotify. De kommer komma med såna shit, kolla alla popfigurer och alla grejer som kommer komma med här framöver. Det kommer bli ännu större. Det kommer komma uppföljare, det kommer komma folk som vill replikera detta. Det här är en milstolpe skulle jag säga i populärkulturen som behövs.
Men jag har sett den också, min dotter Jasmin, hon önskar ju den här filmen. Vi får ju önska filmer då en gång varje lördag. Hon önskar den här och vi var ju såhär, ja vi får väl se på den här nu då. Och jag satt där och jag var så jävla tagen. Först och främst idén, ett tjejband som har rejält demoner, vem fick igenom det? Och så kommer man och så börjar man se att det handlar inte bara, det handlar framförallt om känslor, relationer, jättemycket om ja, men den här pressen som tjejerna har på sig idag, till att leva upp till olika liksom, ja, men utseende, till prestation, allt det här, och det väver de in tillsammans med komik, musik i världsklass. Alltså jag satt också där, precis som du sa, jag försökte dölja att jag grät i slutet, för jag var så jävla tagen.
Man blir oväntat tagen, man är inte beredd på det riktigt. Nej. Och som sagt, alltså den låten Golden som är väl huvudtiteln på den hela, jag drar den i bilen och lyssnar på den, det är en så jävla bra produktion när det gäller att vers, brygga, refräng, alla delar är hitdelar, det är liksom, du behöver inte vänta på refrängen, det är bra hela tiden.
Det är helt klart, precis som jag, så tar jag med mig det som en av, alltså ska vi minnas den här sommaren, så är K-pop Demon Hunters ett av de största avtrycken i sommar tillsammans med Superman och Fantastiska Fyran och så vidare. Underbart!
Grymt, hörrni, så här är det, säsongen har bara startat och Emil, han kommer ju komma med en fet avslutning på detta avsnittet nu.
För Emil, du är ju våran teknikexpert här i podden, även du. Du har inte sagt så mycket i det här avsnittet, men du är ju också ett ankare. Hur har din sommar varit och vad tar du med dig som för nördigt eller popkulturellt som du har gjort?
Jag har ju rent så här, nördigt så har jag nämnt det någon gång tidigare på podden att jag har börjat sist på bollen, jag är medveten om det, börja samla på vinylskivor. Och det är någonting som jag har börjat med faktiskt i våras. Och det har fortsatt här under sommaren. Jag har börjat plocka på mig lite grann under sommaren och fortsatt med det. Det är en fantastiskt trevlig hobby. Och för att ge en liten sån där cliffhanger till lyssnarna så kommer vi köra ett avsnitt om det här under hösten. Där vi ska köra, det blir nog jag, Magnus, kanske Kristoff, vi får se någon mer. Där vi ska snacka lite vinyl. I och med att jag gillar teknik så kommer vi prata mycket kring tekniken kring vinyl och vad som har hänt med den och varför den är så stor idag. Så det är någonting som jag hoppas att de flesta ser fram emot och får lyssna på under höstsäsongen här.
underbart, Emil. Och när vi ändå pratar om höstsäsongen här, avrundningsvis på det här avsnittet, nu har vi pratat mycket, det har blivit James Bond, det har blivit skräckfilmer, lite husbilsemester och så vidare. Vad är det vi ska tänka på i höst? Vad är det Geekpodden du ser fram emot att göra? Vad kommer Geekpodden leverera i höst, Emil?
Jag tror framförallt att Geekpodden kommer leverera variation under hösten. Jag tycker att vi de senaste säsongerna har haft ganska trevlig variation. Men nu, utan att liksom spoila för mycket för lyssnarna, så har vi planerat idag här lite grann. Och det är jäkligt mycket spännande, spretiga, roliga ämnen som vi kommer köra under hösten. Så att jag ser fram emot det som fan.
Ja, om vi ska hålla oss lite seriösa i den här podden då för en gångs skull, så har jag ju också gjort en del second hand fynd under sommaren här som vi inte kan undgå att berätta här. Jag brukar alltid leta efter någonting kul att läsa på stränderna och så. Man har ju läst de här Tintin-magasinen, Don Ross och allt sånt där. Och i början på sommaren, då hittade jag...
Jag älskar att Peter Tiger just nu tar fram en tidning och visar. Det här är så där bra podd, så vi får väl lägga upp en bild på det här. Men det är så mannen med stålhandel och det är så västern inspirerat omslag. Vad är det du håller i handen, Peter?
Det är mannen med stålhanden, Fredrik.
Vad är det för något?
Det är Blueberries äventyr nummer 2 då. Och på framsidan här så ser vi då en cowboy med stålhand som ser helt vansinnig ut när han då ser ut att ha blivit av med någonting här, va. Och jag köpte väl den med lite så här, ja, det kan jag slöläsa lite, och blev riktigt fångad utav historien. Bilderna är snyggt tecknade. Spänningen, action, jag var ju tvungen att kolla, har det här filmatiserats eftersom jag gillar film, och det har gjorts, men den blev... Den
mannen med järnmasken.
Nej, Blueberries äventyr, för då valde man att gå på något lite udda inslag av de här, men det här är dynamit, mina damer och herrar. Och jag kom ju in då i äventyr 2, var ju tvungen att ha de andra äventyren också. När man vänder på baksidan här så ser man ju då att det har släppts, jag tror det är 18 stycken Blueberries äventyr på svenska.
Varför är inte det en franchise, ett eget universum?
Det är det ju, det har ju, ja, det finns en massa grejer här, men i alla fall, och då började jag ju söka land och rike runt på loppisa efter fler album, men jag högg ständigt i sten när jag letade efter de här Blueberries äventyr, och det, jag vet inte riktigt, men det känns ju som innan kunde man ju hitta mycket seriealbum så på loppisa, men nu helt plötsligt så var det slut på dem. Jag vet inte om det är det att de har möglat ihop på någons vind eller att folk säljer dem på Tradera, så jag fick ju gå till Tradera, budade in, vann då 12 nummer, och det var en i Vänersborg då som jag varit inne på innan, som jag skulle åka och hämta då de här 12 första numren utav Blueberry. Och det var ju ingen sån här att det fanns då på GPSen att köra till det här, utan det var ju så här, när asfalten slutar.
Ja, det är Vänersborg, det låter som Vänersborg, verkligen.
Då fortsätter du ut på grusvägen, när du kommer till en 90 graders sväng, då fortsätter du rakt fram. Och sen är det vänster.
Nej, ja. Och sen, och, när stigen tar slut.
Och när jag kom ut där så stötte jag på en som hade läst riktigt mycket serier i sina dagar. Han såg ut som Pugh Rogefeldt ungefär i en sommarstuga som var nedgången. Han förordade då bara, de här Blueberries, de ska avnjutas med en whisky i handen. Och så frågade jag honom då, ja men de här 12 numren då, hur länge har du haft dem? Ja, sen jag köpte dem. Jo, naturligtvis sa jag, naturligtvis. Men när köpte du dem? Ja, det var ju när de kom ut då, 79.
Men lika gärna som dig.
Ja, och så det var första nummer utav alla de här. Och det som är kul då är på baksidan. Nu har jag ett andra nummer nu som jag visar mina kollegor här. Men då står det ju bara på järnhästen, eller mannen med stålhanden då som är del 2. Då står det ju bara de 2. Sen nästa så står det ju bara de 3 och så vidare. Och så frågade han, och då sa han så här, ja, så ska du ju vänta precis som jag då, att du kan ju bara läsa ett om året då, för jag fick ju vänta varje år. Jag fick ju gå och fråga då på 70 början av 80-talet efter, har släppt något nytt här då? Och så bara, och någon gång var jag på semester och hade släppt 2, det var ju rena julafton då. Ja. Ja, men det var ett av mina fynder. Jag rekommenderar Bluebells äventyr. Det andra har jag här i säcken.
Ja. Ja.
Och nu får...
Nu. Oj.
Och här då så tar han upp en bok som det står Total Recall på med Arnold Schwarzenegger.
Som jag direkt tänkte på Florian. Har du läst Total Recall, Arnold Schwarzeneggers memoarer?
Alltså, har du läst den?
Vad tror du?
Du har två inklämda mellan.
När den släpptes så kom den ju först bara på engelska, va? Så att då får man köpa den på engelska. Men sen kom den på svenska, då fick man läsa den och köpa den igen på svenska. Så jag läste den två gånger och jag fullkomligt älskar den. Det här är en av världens bästa böcker. Folk pratar om...
Sagan om ringen.
Ja, men du vet, Hemingways skit och så här. Men det här, Total Recall med Schwarzenegger, både som bok och film, världsklass.
Hemingways skit, det var ju sån drink vi drack när vi kom hit. Det var det skit!
Underbart!
Men apropå Nobelpris så Blueberries äventyr borde ju få Nobelpriset i litteratur. Men jag ger den till Skogsberg istället. Skogsberg, it's yours.
Det är ju alltid så att jag måste bara runda av med ett filmtips. För att jag kom på att du sa till mig, Fredrik, har du några filmer i lite tidigare avsnittet? Och vi har ju faktiskt inte pratat om filmen Sinners. Så jag vill bara slå ett stort jävla slag för den moderna From Dusk Till Dawn, det vill säga Sinners.
Sinners handlar ju, utspelar sig på...
Nej, det är vad den handlar om!
Det är vampyrer och det är sex och det är... Magnus, vi har ju en fantastisk säsong att se fram emot. Och det kommer bli alla möjliga former av avsnitt. Vilket avsnitt ser du mest, eller inte mest, men säg ett avsnitt som du ser fram emot i höst som våra lyssnare också kan se fram emot.
Florians Sinner-avsnitt och Peter Tigers Total Recall-avsnitt. Nej, det är skitsvårt att avgöra. Jag ser fram emot allt. Jag älskar att se vad vi hittar på. För man vet aldrig riktigt vad vi ska hitta på. En säsong är aldrig spikad, utan den är ju flytande. Men det jag kan säga är att så här är det. Säsongen kommer bli magisk. Peppen är total. Det ni har hört här idag, det är som en liten gott och blandat påse av allt som skulle kunna hända i hösten. Så med det tackar vi för oss. Vi här på Geekpodden. Jag tänker att alla våra ropar här. Tack och hej!